Du lyssnar på Skuggan på tredje våningen av Helena Eriksson, inläst utav mig, Josefin Myrhill, utgiven av Idus förlag. 1. En kall vind slog emot mig när jag klev ut genom ytterdörren. Jag drog jackan tätare runt kroppen och borrade ner hakan innanför kragen. Det fick bli en väldigt kort sväng ikväll. Jag var fortfarande irriterad på pappa för att han inte kunde gå ut med Ruben, fast att han visste att jag avskydde när det var mörkt. Har man skaffat hund måste man ta hand om den också, Vera, hade han sagt efter middagen. Vare sig man vill eller inte. Det är tur att du är en så stor och skräckinjagande hund, sa jag och böjde mig ner för att rufsa om Rubens svartlockiga päls. Genast började svansen att vifta och på sina korta ben trippade han sedan förbi mig ut på den folktomma gatan. Medan vi passerade de bruna tegelhusen vid busshållsplatsen tänkte jag på meddelandet jag fått av Helle under kvällen. I det fjärde huset med grön dörr hade hon bott. Men för 3 år sedan flyttade hennes familj till Skåne, 10 timmar bort med bil. I början mässade vi ofta. Nu blev det allt mer sällan. Men just ikväll hade hon skickat ett meddelande och berättat om allt hon och hennes nya bästis skulle göra på jullovet. Jag följde de mörka molnen på himlen som dragit in under kvällen och skyndade på stegen. Tänk om man kunde stryka november från almanackan. Ingen skulle sakna den i alla fall. Utan att jag märkte hade vi kommit fram till skolgården som i och för sig bara låg några kvarter bort, men som jag brukade undvika på kvällen. Jag gillade inte känslan jag fick när allt var mörkt och nedsläckt. Som om någon stod och tittade på mig fast jag visste att skolan var tom. Pappa sa jämt att jag hade så livlig fantasi och att det alltid fanns en naturlig förklaring till allt. Som att ett mystiskt ljud bara var vinden. Att rädslan lurade en att se saker som inte fanns. Men det var svårt att tänka bort det ännu när den stora byggnaden tornade upp sig framför mig. Några lyktstolpar verkade vara trasiga och ljuset från de få som fanns gav de stora lönnarna vid cykelstället ett spöklikt utseende. Det var som om grenarna förvandlats till långa, smala armar som sträckte sig åt alla håll. Det rasslade till när vinden tog i och vilsna löv virvlade runt mina ben medan jag sakta började gå över gårdsplanen. Rubens huvud försvann genast in i högarna av torra löv. Okej då, men bara en pyttestund, sa jag medan min blick följde en svart fågel som landade på ett av fönsterbläcken snett ovanför träporten. De nedsläckta fönstren stirrade tillbaka som tomma ögon. Jag huttrade till och stoppade in händerna i armhålorna medan jag släppte lite på kopplet så att Ruben kunde nosa mer fritt. Vi närmade oss den stora gröna containern som dykt upp utanför matsalen under dagen. Skolan var gammal och skulle tydligen renoveras efter julhelgerna. Därför skulle niorna ha disco för oss på mellanstadiet imorgon kväll, innan kaoset drog igång. Det var svårt att föreställa sig ett disco där inne nu, när allt såg så tomt och ödsligt ut. Jag tittade upp på skolklockan som visade 7:20. Oj, var den så mycket? Just som jag skulle vända tyckte jag att det blinkade till i ett fönster. Jag snurrade runt, men bakom mig fanns bara den stora ljusbruna idrottshallen. Nej, nu går vi hem, Rubis, sa jag och ryckte i kopplet när han drog mot det stora buskaget framför idrottshallen.